Jag vill läsa några verser från profeten Sakaria, kapitel 9 och vers 9 och 10. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han. Ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folket. Och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. På ett sätt så har jag svårt att ta till mig dessa texter nu första advent. Texterna är så förknippade med påsken, med palmsöndagen och intåget i Jerusalem. Visst så väntar vi på Jesus nu också. Men nu väntar vi på den där lille nyfödde gossen i stallet. Inte på honom som rider in på en åsna. Men det kanske är jag som är för trångsynt. Kanske är jag inte ensam om det. Men jag vill i den här predikan vidga synfältet något. Adventstiden som vi går in i nu, det är inte en väntan på julen. Det är en väntan på Herren Jesu Kristi ankomst. Vi väntar inte på att Jesus ska födas. Det har han redan gjort. Både jul och påsk har redan inträffat. För 2000 år sedan ungefär. Men det är intressant att Sakaria kunde beskriva det så bra ytterligare 500 år tidigare innan det inträffade. Profeten Sakaria verkade i Juda ungefär 500 år före Kristus. I tiden efter fångenskapen i Babylon. Mer än någon annan av de mindre profeterna så talar Sakaria om den kommande Messias. Men han ger oss bara lösryckta bilder. Tänk er ett foto på ett stort bergsmassiv med flera höga bergstoppar. Men fotografen Sakaria, han har beskurit bilden så att det är bara topparna som sticker upp i nedkant av bilden. Man ser inte hur det hela bergsmassivet hänger ihop med varandra. Det sticker upp någon topp här och där. Sakaria, han verkade samtidigt som profeten Haggai. Båda två verkar i Jerusalem och är profeter vid återuppbyggnaden av templet i Jerusalem. Men skillnaden mellan de här två profeterna är, om vi fortsätter att använda bilden av vårt bergsmassiv, är att Haggai, han har beskurit bilden tvärtom. Här ser vi inga toppar alls, utan bara det massiva bergsmassivet. Haggai fokuserar på det praktiska arbetet, grunden. Och jag vill ge er ytterligare en bild för att beskriva de här två profeterna. Vissa människor, de lever sitt liv lite så här. Nu läste jag fel i mitt manus. Vissa människor lever sitt liv lite så här. Det påverkar inte berättelsen vidare mycket. Men andra lever berättelsen så här. Det vill säga att vissa är känslomänniskor som har toppar och dalar om vartannat. Och andra människor, det händer inte så mycket i deras liv. Det är mer jämnt. Och jag vill påstå att profeten Haggai, han är den här jämna personen. Fokuserar på det som ska göras. Aldrig riktigt glad, aldrig riktigt sur. Medan Sakarja är mer den här som har massa saker. Han ser otroliga grejer och jag gissar att han är nere i stora dalar också. Jag vet inte. Men jag ser med de här två profeterna som dessa skillnader. Vi läser aldrig profeten Haggai nu i första advent. Däremot så läser vi alltid profeten Sakarja denna söndag. Och vi gör det väl inte för att fokusera på att Jesus rider in i Jerusalem. Utan för att istället sätta fokus på den känslan som vibrerar på Jerusalems gator när åsnehovarna klapprar fram där. 500 år tidigare så har Sakarja delat med sig av flera toppar om den kommande Messias. 100 år senare uppträder profeten Malaki med ytterligare några löften till folket. Och därefter är Guds röst tyst i 400 år. Under den här tiden så har det persiska riket ersatts av det grekiska riket som ersatts av det romerska riket. Och det judiska folket längtar efter den här Messias de minns att Sakarja pratade om. Och så kommer Jesus ridande på den här åsnan. Äntligen, nu ska det ske. Nu ska vi bli ett eget fritt rike. Och det är den känslan vi ska leva i nu, första advent. Men är det möjligt? Det var där och då som han red in. Vi är här och nu. Det är svårt att greppa 400 år utan ett tilltal av Gud. Men vi kan relatera till ett år av pandemi. För ungefär ett år sedan så börjar vi höra talas om ett virus borta i Kina. Och sedan dess har det hänt mycket. Och många omställningar har gjorts. Normalt sett så hade den här kyrkan nu varit fullsatt. Och vi hade gemensamt klämt i de kända adventsalmerna. Nu står jag här i en i stort sett tom kyrksal. Jag längtar till den stunden då vi åter kan samlas i kyrkan för att fira gemensam gudstjänst. Känslan just nu är inte riktigt hos Janna. Vi befinner oss snarare någonstans i de här 400 tysta åren. Och till oss just nu pratar profeten Sakarja. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Den tid vi lever i just nu, den varar inte för evigt. Det är därför som vi återigen får påminna om oss om ett nådens år från Herren. Vi har behandlat vår planet illa. Vi har samlats i för stora grupper. Vi sprider smitta. Vi misshagar Gud på än det ena och än det andra sättet. Trots detta så kommer Gud i sin kärlek oss till mötes med sin nåd. Vi förtjänar inte detta. Ingen av oss. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vad betyder då detta? Kan vi fortsätta att leva som vi gör Guds nåd överträffar ju allting. Ja, men nej. Vi fick tidigare i gudstjänsten lyssna till några verser ur Romarbrevets 13 kapitel. Ni vet ju ändå vad tiden lider. Det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Vi kan inte med egna gärningar tillskansa oss en plats i Guds rike. Det är enbart genom att Jesus dör och uppstår som det är möjligt. Det betyder inte att vi kan göra vad vi vill och bete oss hur som helst. Det kräver en egen insats, en motprestation. Jag återvänder till bilden av den tomma kyrksalen här. Jag längtar till dess vi kan mötas igen. Inte för att du då ska komma hit och sjunga en solosång, läsa en bibeltext här framifrån eller vad det kan vara. Nej, bara att du sitter här i bänken är gott nog. Att du har tagit dig hit. Att du nickar ibland och ler någon gång. För mig är din respons jätteviktig. Och detsamma gäller Gud. Han kommer med sin nåd. Och för honom är vår respons jätteviktig. Vi vet inte när Jesus kommer tillbaka. Men vi vet att den stunden är närmare nu än den någonsin varit. Och till dess att Jesus kommer inridande på en åsna, eller hur det blir den här gången, så får vi göra oss redo. Och hur gör vi oss redo? Liksom Zakaria var omgiven av återuppbyggandet av Jerusalems tempel, så får vi fortsätta att bygga på vårt tempel. Och då tänker jag inte främst på våra fysiska byggnader, även om vi detta nu håller på att renovera vårt sommarhem Solviken. När jag tänker på 3 andra tempel. Det första templet som vi ska göra oss redo, det är vår egen kropp. Texten från Romarbrevet talar om att vi ska ikläda oss Jesus Kristus. Vi får rannsaka oss själva. Lever jag i enlighet med Jesu vilja? Inte för att jag måste för att få tillgång till nåden, utan för att jag vill respondera på det goda han gjort för mig. Vad kan jag göra i mitt liv för att ytterligare närma mig Jesus? Det andra templet vi får bygga vidare på, det är församlingen, den kristna gemenskapen. Hur kan vi idag på bästa sätt visa vår omgivning vad det är att leva i en nära relation med världens skapare? Och vårt tredje tempel är det som sträcker sig till jordens yttersta gräns. Guds ande bor i mig och i dig. Vår kropp är ett tempel. Tillsammans med varandra är vi Guds helgedom. Och alla är vi en del av Guds rike här på jorden. Det rike Zakaria talade om när han sa: hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Och till dess så får vi fortsätta att förkunna fred för folken och ta emot ännu ett år av nåd. Vi ber. Tack käre far för Sakarjas ord. Hjälp oss att förstå att det är aktuella ord även idag. Det finns en framtid och ett hopp. Och det hoppet heter Jesus Kristus. Kom helige ande och fyll oss med den insikten. Ge oss mod och kraft att sprida ditt budskap vidare. Amen.